Ett testamente från helvetet av Kristina Olsson i uppläsning av Kristoffer Svensson.
Det hann gå flera dagar innan hon först saknades. Det blir så när man bor själv. Det tar ett tag innan någon märker att allt inte står rätt till. I Margots fall var det jag, hennes advokat, som först undrade vart hon hade tagit vägen. Vi hade bestämt träff på mitt kontor och hon dök aldrig upp. Hon kanske har rest bort, som min kollega Marie. Kanske det, sa jag. Man kunde förstås undra varför en kvinna i Margots ålder, knappt 30 år fyllda, behövde en advokat. Det enkla svaret var att hon ville upprätta ett testamente. Men inte vilket testamente som helst. För Margots testamente handlade bara delvis om pengar och hennes sista vilja. Till största delen om rädsla. När det gällde Margots pengar var historien mer ovanlig än komplicerad. Margot hade tidigt i livet visat sig vara duktig på att skriva. När hon var 18 gav hon ut sin första kriminalroman under pseudonymen Kevin Big. Det var förlaget som ville att hon skulle ge ut boken under annat namn. De trodde att det skulle skrämma bort läsarna om man berättade att romanen författats av en tonårstjej. Kevin Biggs författarskap lanserades med en gigantisk kampanj som fick ett lika gigantiskt genomslag på såväl den svenska som den internationella marknaden. Alla ville läsa Biggs bok, också jag. Förlaget jublade och det gjorde även Margot. När hon publicerade sin femte Kevin Big-bok hade hon hunnit bli dollarmiljonär. Jag blev bekväm med att vara anonym, berättade hon första gången vi träffades. Den sinnesfrid jag känt under dessa år är helt oslagbar. Inte ens min familj vet att det är jag som har skrivit de där böckerna. Jag vill ha det så. Folk älskar det jag skriver. Det räcker så. Jag måste inte vara med i Sveriges alla skvallertidningar för att känna mig bekräftad. Det lät som det perfekta livet. Pengar och harmoni i överflöd. Men ingen lycka är fullkomlig. Och ingen människas liv är idealiskt. Alla har vi våra sårbarheter. Och det hade även Margot. Det var där som rädslan kom in i bilden. Det handlade om hennes före detta pojkvän. En man som visat sig vara en renodlad psykopat som vägrade lämna henne i fred. Jag kan inte förklara det, sa Margot. Men jag har en hemsk känsla av att jag kan vara i stor fara. Därför vill jag att mitt testamente också ska innehålla en berättelse om allt som han har ställt till med. Så att han åker dit om det händer mig något. Du måste ringa polisen, sa jag. Det hjälper inte, sa Margot. Jag har ju inga bevis. Han är en mästare på att inte lämna några spår efter sig. Han vet hur han tar sig in i mitt hus utan att jag märker det. Och han vet hur man slår någon utan att det syns. Det dröjde 3 dagar innan jag på allvar började engagera mig i Margots försvinnande. Till mitt försvar vill jag poängtera att jag åtminstone ringde henne vid 4 tillfällen under de dagarna. Särskilt gott sov jag inte på nätterna. Ett högtryck värmde upp Stockholm och fick sommarluften att dallra mellan innerstans huskroppar. Jag svettades i sängen och drömde mardrömmar som jag senare inte kunde komma ihåg. Vem ska jag ringa? Sa jag till Marie på den 4:e dagen. Hennes familj eller polisen? Ingen, sa Marie.